Vad händer när man får Jesus i sitt hjärta? Jo, i Matteus kapitel 4 och vers 19 som Orvoke läste, så ser vi resultatet i lärjungarnas liv. Matteus kapitel 4 och vers 19. Det står, han sa det, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Här är lackmustestet för en Jesu lärjunge. När Jesus får bo i hjärtat så ska han göra oss till människofiskare. Det är inte vi som ska göra oss själva till människofiskare, utan det är han som kommer att göra oss till människofiskare. I den stora striden så finner vi ett citat som jag inspireras av. Det är så att Kristi anda är en missionsanda. Den allra första impulsen hos den nyomvände är att försöka leda andra till frälsaren. Det är på något sätt som om vi får en bild av att det är en naturlig respons. Som om man har hittat någonting som man verkligen, verkligen vill dela med sig av. Det är inte någon börda här om att jag måste göra det där, jag måste göra olika grejer. Utan det här är någonting som människor drivs till att göra. Det är många ungdomar idag söker efter någon högre mening med livet, något mål som de kan verkligen lägga hela sin energi och kraft på. Och här i Jesus missionsbefallning så finner vi just ett sådant mål. Att nå denna generation med evangeliet inom vår livstid. Det finns inget högre mål, det finns inget mer inspirerande som kan engagera hela vår varelse. Vet ni? Vi kan göra missionsaktiviteter. Men bara Jesus kan ge oss missionsandan. Och det som jag vill prata om här, som ni ser här, Kristi anda är en missionsanda. Jag vill inte fokusera så mycket på missionsaktiviteter här idag. Att vi ska göra mer i missionsaktiviteter. Det har inte med saken att göra. Utan poängen som vi ska titta på idag är den sanna missionsandan. Den anda som drev Kristus och hans lärjungar. För ibland gör vi mission utan Jesus i hjärtat. Och då blir det krystat, det blir sterilt, det blir fruktfattigt. Det blir tungt, det blir dömt att misslyckas. I den här texten som vi läste så sa Jesus att kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det gällde inte bara predikanterna, det gällde inte bara missionärerna eller vissa väldigt brinnande personer i församlingen, utan det här gällde alla som är en Jesu efterföljare. Om vi följer Jesus så kommer vi att ha samma anda som han. Många tror att missionsandan, som är kvalifikationen för missionsarbete, är en särskild gåva eller ett anlag som predikanter och några få medlemmar i församlingen har fått. Och att alla andra endast ska vara åskådare. Större misstag, säger Ellen White, finns inte. Varje sann kristen kommer att ha en missionsanda. Eftersom att det att vara kristen betyder att vara Kristuslik. Så återigen så ser vi här missionsandan som det talas om. Det handlar inte bara om att en kristen gör en massa missionsaktiviteter. Nej, en sann kristen har en missionsanda. Och det är skillnaden. Alla skulle fyllas av den här andan, den här ivern för mission. Vet ni vad ordet entusiastisk betyder? Ni har hört ordet entusiastisk. Ordet entusiastisk, det kommer ifrån två stycken grekiska ord. En som betyder i och theos som betyder Gud. En theos, entusiastisk, det är alltså att vara i Gud. Att ha Guds ande i sig. Att vara fylld av Guds ande. att vara entusiastisk för Gud, för mission. Det är vad missionsandan handlar om. Vi ser i apostlagärningarna, om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till apostlagärningarna. Vi ska studera lite av den missionsanda vi ser när den helige ande utgöts på pingstdagen över lärjungarna. Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 1. Det står så här. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Här är efter, några kapitel efter utgjutelsen. Nu, det var inte alla apostlarna, de stannade kvar i Jerusalem. Men de som skingrades var alla utom apostlarna, det vill säga församlingsmedlemmarna. De spreds ut på grund av den här förföljelsen, och i vers 4 så ser vi: de som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Det var ingen som sa åt dem att ja, men nu ska du gå och predika för att du måste vara en god kristen. Nej, det här var en naturlig del av det som de var. De brann för det här, de delade med sig höger och vänster. De sa: har du hört talas om Jesus? Har du hört talas om de här goda nyheterna? Jesus har dött, han har uppstått, det finns förlåtelse för våra synder. Jag vet inte exakt vad de sa, men de gick och de predikade överallt. I kapitel 11 så finner vi några av dem. Kapitel 11, vers 19. Här står det igen om de som hade skingrats genom förföljelsen. Som började med Stefanos. Hur långt kom de? Jo, de kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna. Och förkunnade evangeliet om Herren Jesus. Okej, okay. Så de sprider sig ända till Antiochia här. Och de förkunnar evangeliet för judar och för greker. Och det går så långt att fler och fler börjar ansluta sig till det här. Att de måste organisera en församling. Fler och fler börjar ta emot Jesus, vers 21. Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Kom ihåg, det här var inte predikanter. Det här var inte apostlarna som gick ut här, utan det här var medlemmar som gick ut. De predikade, de berättade om Jesus och ett stort antal människor kom till tro och omvände sig till Herren. Vers 22. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man sände då Barnabas till Antiochia. Barnabas var apostel. Han var en av ledarna. Och nu hörde de rykten att oj, massa människor har tagit emot evangeliet i Antiochia. Vi måste göra någonting. Och de skickar Barnabas dit för att organisera församlingen. Men det var inte han som hade vunnit många människor där. Utan det var församlingsmedlemmarna. Vers 23, när han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort, blev han glad och han uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man fylld av den helige ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Så Barnabas började arbeta där och han började vinna människor också till Kristus. I vers 25 så står det: därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Det är Paulus. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Och under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Så Barnabas inser att jag klarar inte av det här arbetet själv. Det finns så mycket arbete att göra här i Antiochia, så han skickade efter sin vän Saulus, eller Paulus som han mer är känd som. Paulus var ju faktiskt en god vän till Barnabas. Och vi ska titta lite mer på vem han var. Men den här berättelsen i Antiochia påminner mig faktiskt en del om församlingsplanteringen i Malmö Hur många känner till den? Jag fick den här ifrån Gunnar, berättelsen här i veckan. Otroligt inspirerande att se. Vet ni, en gång i tiden så fanns det ingen kyrka här. Kan ni tänka er? Hur många tror på det? Det är inte något som man alltid tänker på när man tror att den här har ju stått i alla tider, i alla fall jag som ung och tänker att ja, men här har alltid funnits en kyrka. Nej, en gång i tiden fanns det inte en kyrka här. Det fanns ingen församling överhuvudtaget. Men i slutet på 1800-talet så började det finnas en del sabbatsfirare här. Man tror att det är från kolportörer som har rest runt, sålt böcker. Och också lekmannapredikanter som har varit i Malmö och berättat om sin tro. Och då började det finnas vissa sabbatsfirare som började samlas i Malmö i slutet på 1800-talet. Man hade skickat traktat från Amerika till Skåne. Vi har exempel på det, till exempel i Nils Nilsson, som några av er känner till. En man som högg ut en massa stenar borta vid i Sjöboområdet, Hörbyområdet. Och han fick en del traktat ifrån Amerika i slutet på 1800-talet som handlade om sabbaten och adventbudskapet. Så det fanns flera runt om här i Skåne, men också här i Malmö. Men ja, och när arbetet tog fart så behövdes en predikant skickas också för att formellt grunda församlingen. Och det var 1921 så kom Seth Lundström till Malmö med sin familj. En ganska stor uppoffring. Han flyttade hit, det fanns ingen församling att jobba i. Han kom hit som pionjär, bröt ny mark. Han fick samla ihop de här personerna, organisera dem till en församling. Han hade familj, han hade... Ja, och jag kan tänka mig att hans församling, där han kom ifrån, där jag har saknat honom, tror ni inte det? Här flyttade han bort därifrån och han började jobba i ett helt nytt område. Man kan säga att han är vår Barnabas i den här berättelsen. Men de var besjälade av samma anda, utav missionsandan. De drevs för att de ville se att Guds verk skulle gå framåt. Barnabas hade samma typ av självuppoffrande missionsanda. I Apostlagärningarna kapitel 4, vers 36-37, så läser vi så här. Är det någon som vet vad Barnabas egentligen hette? Man tror att han hette Barnabas, men det var faktiskt hans smeknamn. Här så ser vi Apostlagärningarna 4, vers 36-37. Även Josef, en levit, född på Cypern, som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, hade en åker. Han sålde den och han bar fram pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter. Så han hette Josef egentligen. Och han var levit. Nu, vilka var leviterna? Det var prästerskapet. De hjälpte till i prästavdelningen där. Så leviterna, han var alltså levit. Han hade en hög status, om man säger så, inom den judiska församlingen. Men han hade sett någonting annat. Han var villig att offra det. Han till och med sålde sin åker och gav pengarna till Guds verk. När han kallades för Barnabas. Och det betyder tröstens son. Varför tror ni att han kallades för Barnabas? Tror ni han var dålig på att trösta folk? Troligtvis inte. Han hade en form av en mild sida verkligen som vann människors förtroende. Han hade en vördnadsinbjudande uppträdande. Han hade en värdig hållning, en mildhet, en välvilja. Och Barnabas fick stor framgång. Barnabas och Paulus, de kände varandra sedan tidigare. Om ni tittar i Apostlagärningarna kapitel 9 så ser vi när Paulus efter sin omvändelse kommer till Jerusalem. Det var ju så Paulus, han hade rest på väg mot Damaskus när han skulle, ja, han skulle fängsla och döda de kristna. Många människor tänker att ja, men jag har gått för långt kanske i synden. Det finns inget hopp för mig. Jag kan inte komma tillbaka. Vet ni, Paulus, eller Saul som han hette då, han hade gått ännu längre. Han var en mördare och han var stolt över det, om man får säga det så. Han gick runt för att utplåna kristendomen. Men Jesus mötte honom där och då, och på några dagar så förändrades hans liv. Men bara för att hans liv förändrades så betyder det inte att församlingen direkt accepterade honom. De var rädda för honom fortfarande. De hade hört om allt hemskt som han hade gjort. Och då var det Barnabas som kom och hjälpte. Vi läser i Apostlagärningarna 9, vers 26. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. De litade inte på honom. De hade inte varit med och sett hans omvändelse. De tänkte att han är kanske en sån jesuit, infiltratör, förlåt att jag använder det, som har kommit in här och ska försöka utplåna oss. Ja, de var oroliga. Men då ser vi i vers 27, då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen, att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Och sedan i vers 30 så reser han vidare, skickas han vidare till Tarsus. Nu, jag har slagits av den tanken när jag studerade det här. Kan det vara så, och en liten skrämmande tanke, tänk om Barnabas inte hade tagit sig an Paulus här. Hade Paulus varit den frimodiga missionär som vi ser att han är annars? Kanske hade han blivit för missmodig. Alla var emot honom. Han hade tänkt att nej, det här orkar jag inte mer. Kanske hade han släppt hoppet. Men tröstens son, Barnabas, kommer där. Han ger honom tröst. Han ger honom uppmuntran. Han säger, men jag ska lägga in ett gott ord för dig. Och han får den uppmuntran han behöver. Och han fortsätter att predika Kristus frimodigt. Det är intressant. De blir kompanjoner. Paulus och Barnabas. Precis som Petrus och Johannes. Eller Luther och Melanchthon. Eller Olaus och Laurentius Petri. Och de kompenserade varandra. Ni vet, Paulus, han var den här frimodige, vältalige predikanten. Som inte tvekade att säga sanningens ord. Barnabas får vi lite mer bild av att han var lite mer lugn kanske. Lite mer, vad ska man säga, sansad. Kanske mer benägen till barmhärtighet, vilket hans namn antyder. Och det var inte så att den ena var bättre än den andra, men de kompenserade varandra, de här två personligheterna. Och det är fascinerande att studera hur de arbetade. Arbetet fungerade bra i Antiochia. Vi läser i Apostlagärningarna 13, vers 1-4. Vad som händer i Antiochia. Apostlagärningarna 13, vers 1-4. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsfursten Herodes samt Saulus, alltså Paulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande, avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem. Nu, vi läste i kapitel 11 att de hade arbetat ett år i Antiochia. De hade kämpat tillsammans, vunnit många människor för Kristus. Och nu gör Gud någonting konstigt. Den helige ande säger, när de fastar och ber, avskilj Barnabas och Saul åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Och så skickar de ut dem Och vad skickade de ut dem? Vers 4. Utsända av den helige ande gick de ner till Seleukia och seglade därifrån till Cypern. De åkte ut på sin första missionsresa. Varför gjorde Gud på det här sättet? Varför kallade han bort dem därifrån? Och varför skickade församlingen iväg dem? För vem skulle nu predika på sabbaterna? Vem skulle nu ta hand om alla medlemmar som hade kommit? Barnabas fru kanske spelade piano där i kyrkan. Hur ska det nu gå till om de skickas iväg? Ut på mission? Det var många problem, många praktiska problem. Vem skulle ta hand om alla bibelstudier, de besökande medlemmar och så vidare? Vet ni, det är lätt för oss att bli självfokuserade. Det är lätt att tänka bara på våra egna behov. Men församlingen i Antiochia, de hade en sann missionsanda. De såg inte bara till sin egen lokala församlingsbehov, men de såg vidare. De såg att evangeliet behöver spridas till världen. Och de var ivriga att sända Paulus och Barnabas på deras missionsresa. Så har ni inspiration att läsa om det här. Testimony 6, sida 30. Då skriver Ellen White så här. Istället för att hålla pastorerna i arbete för församlingarna som redan känner sanningen. Låt församlingarnas medlemmar säga till dessa arbetare. Gå! Och arbeta för själar som förgår i mörker. Vi ska själva fortsätta gudstjänsterna. Vi ska hålla i mötena. Och genom att förbli i Kristus ska vi sörja för vårt andliga liv. Vi ska arbeta för själar som är runt omkring oss. Och vi ska sända våra böner och gåvor för att uppehålla arbetare på platser som har större behov och nöd. Fascinerande. Det var precis det här som Antiochia gjorde. De sa, vi behöver ingen pastor för att predika för oss. Vi ska hålla upp i gudstjänsterna själva. Vi tar hand om det här. Vi uppehåller våra andliga behov. Vi behöver inte en pastor som ska mata oss hela tiden så att vi ska kunna få andlig mat. Vi kan själva läsa Bibeln. Vi kan själva studera det här. Vi kan inspirera oss utav Guds ord och berätta för andra också. Och ni pastorer, åk vidare. Åk någon annanstans där det behövs. Där det behövs mission. Det här var den sanna missionsandan. Ellen White skrev till församlingen i Battle Creek, som var huvudkvarteret för adventistsamfundet vid den tiden. Var är missionärerna som borde fostras vid arbetets hjärta? Hon säger mellan 20 och 50 borde sändas ut från Battle Creek varje år för att föra sanningen till de som sitter i mörkret. Visst, det fanns en skola där, det var en stor församling. Men 20-50 missionärer varje år. Hur många missionärer sände vi ut som församling? Nu, det är en mycket mindre församling, men sände vi ut några? Malmö är faktiskt en relativt full församling, om ni har märkt det ibland på lördagar. Det är nästan så att man måste öppna upp här bakom ibland vissa gånger. Det är en av de större församlingarna i Sverige. Hur många sänder vi ut? Kan det hända att vi ibland blir lite självfokuserade också? Vi kanske glömmer bort de områdena som finns kring oss och vi tänker att vi måste hålla fast vid bara de lokala behoven. Den frågan får var och en ställa sig. Vi läser vidare i Apostlagärningarna 13 och ser vad som händer här. Apostlagärningarna 13, vers 5. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagoga. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. I vers 13, vi läser vidare här att de får möta motstånd och så vidare. I vers 13 så står det, Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Men där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Johannes Markus, som var faktiskt författaren till Markus evangeliet. Han var med på den här missionsresan. Men han orkade inte. Han tyckte att det var alldeles för stora utmaningar. Och han, det var tufft att vara missionär. Tuffa resor. Man fick bo väldigt primitivt. Man fick kanske lida hunger många gånger. Mötte motstånd. Det var tufft. Markus övergav dem. Tänkte, jag måste åka hem. Han saknade lite av den här missionsandan. För missionsandan är en anda utav personlig uppoffring. Vi läser i första Korinthierbrevet 4 vad Paulus säger om de här missionsresorna som han var på. Första Korintherna 4, vers 11-13. Det står, ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi är nakna, misshandlade och hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi blir hånade välsignar vi. När vi blir förföljda härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens skräp, som mänsklighetens avskrap. Och så är det än idag. De var jordens avskum. Det är inte alltid lätt att vara missionär. Men allt det här uthärdade Paulus och Barnabas. De drevs av den här missionsandan. För dem var ingen uppoffring för svår. De började inte räkna och tänka, amen. Alla andra, de har ju det så bra där hemma. Varför ska vi gå här och slita och jobba? Vad med de andra där då? Kan inte vi bara ha ett lugnt liv? Vi har våra pengar. Vi tar hand om vår familj. Och allt är frid och fröjd. Men de drevs av den här missionsandan. Om att göra allt för Guds verk. Och inte bara uthärdade de det här. Utan ännu mer. De var glada att de ansågs värdiga att förmedla, att bli förnedrade för namnets skull. För Jesus namns skull. Jag tycker om den här berättelsen om Apostlagärningarna 16. Vi kan, om ni har era biblar, titta på den. Apostlagärningarna kapitel 16. Här ser vi den här missionsandan. Som klarar av i princip nästan vad som helst. Apostlagärningarna kapitel 16, vers 16 och framåt. Det står, en gång när vi var på väg till ett böneställe så mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och de andra och skrek, de här människorna är den högste gudens tjänare, de förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar. Det här var ett rätt budskap, eller hur? Som hon höll på med, men det var inte speciellt smickrande ändå. Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden, jag befaller dig i Jesu namn att lämna henne. Och i samma ögonblick får anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sade, de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Kan ni tänka er vad otacksamt? Här går de och de ska predika evangeliet för människor. De ska berätta om de goda nyheterna. Om hur människor kan bli frälsta. Och sen kommer, möter de det här motståndet. De piskas, de slås, de kastas i fängelse. Och inte bara i fängelse, men i fängelsernas fängelse. Verkligen in i den allra innersta cellen. Så sätts de fast i stocken. Vet ni vad stocken är? Det är inte så skönt. Du sitter där med kanske huvudet och halsen där. Eller i benen, eller vad det nu än kan vara. Väldigt obekvämt. Och varför tilläts Gud det här? De hade ju försökt göra Guds arbete. Är det här tacken de får? Ja, så skulle de kunna tänka. Och vi läser i vers 25. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och klagade till Gud över allt det lidande som de fick utstå. Står det så? Nej, det står inte så. De var i bön och de sjöng lovsånger till Gud medan fångarna lyssnade på. Kan ni tänka er, det här är missionsandan. De prisade Gud, de tackade Gud för att de var värdiga att lida för Kristi skull. Det var inte att de tyckte om njutningen av att bli slagna, det är klart de inte gjorde det. Men de drevs av någonting helt annat. Och det här är missionsandan som varje kristen behöver ha. Det är ingenting som de kan skapa i sig själva, utan det är en gåva ifrån Gud. Det är en helig ande. Det kristna livet omfattar mer än vad många tror. Det består inte enbart av mildhet, tålamod, ödmjukhet och vänlighet. Dessa dygder är nödvändiga, men det finns också behov för mod, framåtanda, handlingskraft och uthållighet. Några som utför missionsarbete är svaga, slappa, initiativslösa och blir lätt missmodiga. De saknar framåtanda. De har inte de positiva karaktärsdrag som ger kraft att utföra något. Den gnista och energi som väcker entusiasm. De som vill nå framgång måste vara modiga och hoppfulla. De bör inte bara utveckla de passiva utan också de aktiva dygderna. Jag blir inspirerad när jag läser det här citatet. Kristendomen är en modens religion. Det är en kraftens, inspirationens, det är entusiasmens religion. Det är inte en religion där du bara sitter och är lugn och stilla och allt bara rullar på. Utan det är en religion som ger initiativ. Vad var det som drev dessa personer? Andra Korinterna 4, det här är hemligheten. Andra Korinterbrevet kapitel 4. Vers 5-6. Det står, vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sade, ljus ska lysa i mörker, han har lyst upp vårt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synlig i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull. För att också Jesus liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Här ser vi, de mötte motstånd men de drogs inte ner utav det. Varför? För de hade hittat någonting. De hade Jesus i hjärtat. De hade den här skatten som man säger i lerkärl. Och de hade hittat en sån värdefull skatt att de tänkte att det spelar ingen roll vad som händer. Det här är det enda som verkligen betyder någonting. I kapitel 5 och vers 14 så säger han att Kristi kärlek driver oss. Det var kärleken till Gud som drev dem framåt i det här. Minns ni den här berättelsen om skatten som Jesus berättar? Han säger att himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Han är villig att offra allt. Han har funnit en skatt som är oändligt mycket mer värd än det som han har haft tidigare. Och han kastar bort allt det han har för att skaffa det här som han har funnit. Och det är så som evangeliet beskrivs. Det är vad det innebär att ha Kristus i hjärtat. De hade inte stängt av sina känslor eller förhärdat sig mot smärta, utan de hade hittat en skatt. De hade Jesus i sitt hjärta och de gick framåt i den andan. Deras sinnen var fyllda av en brinnande kärlek för människor som var på väg att förgås. De ägnade inte någon tanke åt sin egen bekvämlighet eller välbefinnande. De glömde sig själva, tvekade inte när de blev uttröttade och hungriga och utsatta för kyla. De hade bara en enda sak i sinnet, de människors frälsning som hade förirrat sig långt bort ifrån follan. Och det här är vad den sanna missionsandan är. Den drivs av kärlek. Det är inget påtvingat, det är inte handlingar, utan det är en anda som motiverar oss att göra vad, i princip vad som helst. Ibland så gör vi mission utan Jesus i hjärtat, utan den här missionsandan. Och det som jag sagt, det blir krystat, sterilt, det blir fruktfattigt och dömt att misslyckas. Vi finner i Apostlagärningarna 19 några personer som försökte göra mission utan att ha Kristus i hjärtat. Apostlagärningarna 19, vers 13-16. Det står: några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. De var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överste präst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem. Det här är ganska komiskt om man läser det. Den onda anden som de försökte driva ut sa: Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är, men vilka är ni? Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset nakna och blodiga. Lite nästan humoristisk berättelse här, men ser ni, de kommer här, de ska predika, de ska driva ut onda andar, och de säger i hans namn som Paulus predikar. Och det gick inte alls bra. Ja, de onda andarna vet vem Jesus är, de vet vem Paulus är, men vem är ni? Vad är ni för någonting? De hade inte en personlig relation med Jesus, de hade inte Jesus i sitt hjärta. De predikade någon annans erfarenhet och inte sin egen erfarenhet. De levde på någon annans religiösa erfarenhet, kanske är det någon här idag också som gör på samma sätt. Ja, mina föräldrar är kristna, mina vänner är det. Och jag lever på deras religion. Men vi kan inte dela med oss av någonting som vi inte har. Om vi inte har tagit emot Jesus i vårt hjärta så är det omöjligt att berätta för andra vilken underbar frälsare han är. Om vi inte själva har tagit emot förlåtelsen som han ger, så kan inte vi berätta för andra hur de kan få del av den. Om inte vi upplever Guds frid i vårt hjärta, så har vi ingen frid att erbjuda till andra heller. När vi har Jesus i hjärtat så kommer vittnande att vara naturligt. För Jesus var en missionär. Om han bor i vårt hjärta så kommer vi vara missionärer också. Jag pratade med en person som nu här i veckan, som jag gav en utmaning till. Och hon ville bli en missionär för Jesus. Och jag sa till henne, jag utmanar henne och sa att ja, nästa gång vi träffas och studerar, så kan du be till Gud att du ska få möjlighet att bjuda med dig en vän, så att vi kan vara 2 stycken som studerar. Ja, det var en bra idé. Hon antog den här utmaningen. Och hon hade då 3 veckor på sig innan nästa möte som vi skulle ha. Och nästa dag så fick jag ett sms. Och personen sa att jag har lyckats med min utmaning. Jag har en vän som är intresserad. Det gick ganska fort. Jag tänkte wow, det var väldigt snabbt. Du hade 3 veckor på dig, men det blev bara en dag. Inte bara det, men några timmar senare så skriver personen: jag har bjudit 8 personer till. Och 3 av dem har sagt ja. Hon hade en iver, en entusiasm. Hon gjorde inte bara det minsta möjliga, men hon gjorde så mycket mer. För att hon hade den missionsandan. Jag tror vi behöver mer av Guds ande i vårt hjärta. Vi behöver hans ande. Och då kommer vi inte att fråga: vad tungt och jobbigt det är att göra mission. Vad tråkigt det är. Nej, vi kommer ha den här iven. Vi kommer säga: hur mycket kan jag göra för Kristus? Förkunnelsen av evangeliet är Guds utvalda sätt att förmedla frälsning till själar. Men vår första uppgift måste vara att föra vårt eget hjärta i harmoni med Gud. Annars blir vi som de här andra judiska andeutdrivarna. Vi kommer med... någon har sagt åt mig att jag ska gå och driva ut andar i Jesu namn. Men vi misslyckas. Vi klarar inte det. Vi måste själva ha Jesus i vårt hjärta. Vi måste först ha, som det står här, vi måste föra vårt eget hjärta i harmoni med Gud. Därefter, säger hon, är vi beredda att arbeta för andra. Vi har för lite av sann missionsanda. Alla missionsarbetare borde ha det djupaste intresset för sina medmänniskor som knyter hjärta till hjärta i sympati och Jesu kärlek. De borde innerligt be om gudomlig hjälp att arbeta på ett visst sätt för att vinna människor för Kristus. En kall, andefattig ansträngning uträttar ingenting. Kristi ande behöver utgjutas över profetsönerna. Då skall det visa sådan kärlek till människorna som Jesus uppenbarade i sitt liv. Mina vänner, jag är själv skyldig till att sakna den här missionsandan från gång till gång. Jag behöver själv en väckelse i mitt liv. Ibland så går man och gör mission i sin egen kraft. Det kommer inte att lyckas. Vi behöver Guds ande. Vi behöver Jesus i vårt hjärta. Jag behöver Jesus i mitt hjärta. Och kanske finns det någon mer här idag som känner likadant. Du kanske har varit aktiv, men det har varit tungt eller jobbigt. Du känner att du har saknat ivern, inspirationen och kraften. Och mina vänner, endast Jesus kan ge dig den här. Han kan ge dig den sanna missionsandan. Och det som vi behöver göra är att vara villiga att ta emot Jesus i vårt hjärta. Låta honom göra oss till människofiskare, som den här texten sa. Och jag vill inbjuda Jesus att ge mig den missionsandan. Jag behöver den. Jag känner ett starkt behov av det. Och om det finns någon mer som önskar att ansluta sig till samma bön, så vill jag be dig att där du är, att du knäböjer tillsammans med mig i det att vi ber. Om du känner att jag vill också ha den här anden, jag behöver den här anden, gör det inte för att andra gör det, men ifall du önskar, jag vill ha den här missionsandan, så vill jag be dig att knäböja i det att vi söker Gud. Vår himmelske fader, om det finns någon här som redan verkligen har den här missionsandan, jag vill prisa och tacka dig för dem och för den inspiration som de är för så många andra, att de har den här gnistan som tänder entusiasm hos andra. Jag kan tänka på många, herre, men jag ber för oss här som har gått ner på knä nu. Vi känner vårt behov av dig, herre. Vi känner att vi har inte den här entusiasmen för mission, den här ivern som vi ser hos Paulus och Barnabas, som vi ser hos i Kristus. Och herre, vi ber att du ska komma in i vårt hjärta, att du ska förnya oss, att du ska inspirera oss. Att vi ska glömma bort vår egen bekvämlighet och att vi ska kunna se, drivas av kärlek till dig, Kristus, och kärlek till våra medmänniskor. Och herre, förlåt oss för att vi många gånger fastnar och blir självfokuserade istället för att se i det vidare perspektivet. Ge oss utav den anda som du gav på pingstdagen. Vi ber och vi tackar dig för att du hör. För vi ber i Jesu namn, låt alla säga. Amen.